With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det, att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, det är otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Det är måndag igen. Pappa på den glider fram ut över taken. Like a raven, it's time to get this party blazing.
Hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Jag tycker det är dags att säga numret igen. Det var så länge sedan. 321.
076.
Ja, ditt nummer är ju ute. Jag hoppas det. 321 är det.
Ja.
Det känns ju kul. Det är ju...
Det är ganska exakt 6 år nu.
Ja, nu börjar väl faktiskt... Var det 9 april vi släppte första, eller?
Kan stämma.
Ja, då är det en vecka kvar då. Typ.
Eller? Vi har hållit på att spela in mer än ett år.
Ett år?
6 år. Jag är lite groggy faktiskt.
Alltså det är roligt. Jag ska bara beskriva för dig vad jag sitter mitt emot. Jag sitter mitt emot en kille med en ljus... Jag är så dålig på... En ljus tröja i någon slags bomull. Är det bomull eller är det finare?
Bomull.
Ja, det är bomull. Och sen så har du ett par vita... Ylle? Yllebrallor.
Ja, flanellbyxor.
Ullflanell. Ja, och sen så har du... Det som är mest utmärkande är att du har någon slags jack mellan ögonbrynen. Som du har tejpat... Det ser inte helt ut som att det är en sjuksköterska som har gjort det. Men jag har tejpat ihop det på något sätt med en sån här små tejpbitar.
Det gav en sån jävla...
Det är blod också. Man ser det tydligt med blod.
Jag är helt tejpad på lite olika ställen. För att jag har jack både i pannan och sen så tror jag att jag har ett jack på näsan också. Och det är ju så härligt. Alltså jag älskar ju saker som ger färg åt tillvaron. Och det här är ju just precis så. Du och jag var ju på ett event i morse.
Ja.
Björn Borg...
Ja.
Ragefulness, att man ska få en tränings eller en boost i sin träning av att låta sig uppfyllas av aggressioner.
Ja, just det.
Och då fick man smälla i dörrar, man fick slå sönder en isskulptur med ett baseballträ, man fick kasta kettlebells mot en vägg och sådär. Det var jävligt roligt. Och välta ett bord.
Välta ett bord, ja, med, som var dukat med porslin.
Och, och det var bara du och jag då, och i början kände man sig lite hemma, så kommer vi kunna klara det? Men vi skrek och vi liksom välde. Men då råkade jag
slita upp en dörr, för det var flera dörrar i rad som man skulle smälla i, och då började man ju ta upp dem för att sen smälla.
Just
och då
det.
Var jag så jävla urspårad så att jag råkade slå upp den i min panna.
Men det då, var ganska tidigt också på...
Ja, det var ju första
smällen typ. Ja.
Men det tänkte inte jag på då förrän jag märkte att det kom blod i mitt ansikte.
Det rann blod, ymnigt. Det pulserade.
Sen kom någon med lite papper och jag bara, nej, för att jag förstod att det är ju briljant såklart till alla bilder och sådär,
ja.
Om jag blod hela fejan. Men sen så visade sig att det är ett jack som en del förordar att man ska sy, som jag inte hinner göra, så då gick jag till apoteket och då var det en jättetrevlig ung kvinna som omedelbart svabbade mig i ansiktet och började tejpa och fixa och sådär. Jag älskar folk som ger vård alltså.
Ja, det är underbart. Det är, ja. Det är min favorit, ligga hos tandläkaren och bara känna, alltså trots att det är obehagligt så är det så härligt att någon tar hand om en.
Ja, det är underbart fint.
Men jag undrar vad de, alltså de här tjejerna på PR-byrån och på Björn Borg som tog emot oss och typ så här, ja hej hej, och vi hade ju liksom träningskläder på oss och med väskor, bara, vad kan vi duscha, vad kan vi? De tittade nästan lite konstigt på oss och bara, alltså det är ju bara en kvart, ni kommer nog inte hinna bli svettiga och det är liksom, det är lite en kul grej, ja. Och sen så var det ju hon Jenny Kitsune,
ja.
Som höll i det, och hon fattade ju direkt vilka vi var, att vi menade allvar, och höll ju en jävligt hård uppvärmning som var mycket hårdare än träningen, där vi fick brotta, så vi fick hålla på och hoppa och göra burpees och allting, så jag var ju helt slut redan innan det började och genomsvettig, och redan då började de kanske undra, vad är det här för dårar som har bjudit hit, och sen så en minut senare klipp till att du börjar blöda och sen så och bara, vi bara står och skriker och kastar grejer, och vi var ju också först om jag förstått saken,
ja,
rätt,
vi är alla först.
Så att jag undrar om de liksom vet vilken boll de har satt i rullning när de har startat det här eventet. De tror att det är liksom en liten kul grej att folk ska komma en kvart och ha lite mysigt, men det här sätter ju igång otroliga känslor.
Ja, men det kanske är så nu att de förväntar sig att alla som kommer dit ska vara som vi, blöda i ansiktet och så. Alltså att vi sätter ribban högt då. Att alla ska skrika och smälla och blöda.
Ja, så kan det vara att de får fel förväntningar om folk inte riktigt levererar det. Men jag tror att de blev lite chockade över att vi kommer, för vi var ju 7 på morgonen, kommer och är taggade till tänderna.
Men så de också blev chockade förmodligen. Jenny Kitsune Adolfsson.
Ja.
Jag tror att de blev chockade och ganska obehagligt till mods när det kröp fram att jag vet i detalj vilka hon tränade med på Sats Medis för 10 år sedan. Jag bara, du tränade med Peter Ljunggren, Robert Berg och Christian Sven. Hon bara, ja, det stämmer. Och jag känner till hennes svenska rekord i bänkpress. Alltså hela hennes träningskarriär känner jag till. När vi pratade om att hon ska vara med i EM i tyngdlyftning snart, så pratade hon om att hon håller på att gå ner i vikt för att komma ner till sin viktklass. Då började jag prata om hennes kompis Christian Sven när han gick ner 10 kilo på ett dygn. Och det blir ju konstigt för henne, för att hon är ju gammal kompis med Christian Sven, men jag känner honom överhuvudtaget inte, men vet mycket om hans viktnedgångar och sådana saker. Så hon måste se till att jag är så jävla stör.
Och blöd, står och blöder samtidigt.
Blöder, sen så är så här smal och omus, och hon tittar mig bara, liksom, vad tränar du? Vem är du?
Det är fan vad roligt.
Ja. Men jag har ju det där problemet. Det var också i Norge som jag började prata svensk och norsk medel- och långdistanslöpning med någon person. Och det bara blev så att jag visste alldeles för mycket för att det skulle verka normalt.
För först verkar det ju mysigt med någon person som är insatt och härligt. Ja. Men sen så ganska fort så går ju du över gränsen.
Ja, när man börjar prata konstigt. Om så här, du har varit med den, du har tränat med den, du känner den. Du var tillsammans med Peter som kallas för bicepsmannen. Robert Berg, han kallas för bicepspojken.
Ert uppbrott var ganska jobbigt för er båda.
Ja, fan.
Och det är konflikt nu med barnen och ja, jag förstår att det har varit tufft.
Men det är ju bra då att...
Nu vet inte jag om det är det med den här bicepsmannen. Jag bara drog ett fiktivt scenario, för jag har ingen koll på de här människorna.
Han jobbar för övrigt på... Han är ju bara tennistränare.
Jasså?
Det var jätteroligt. Mm-hmm. För att han hade... Alltså, han tävlade då i classic bodybuilding.
Ja.
Hade de sjukaste armmusklerna och var tennistränare.
Det är så roligt, men det finns ju ibland, man ser sådana som är jättestora, ja. Och som spelar tennis. Ja. Det är liksom så här, alltså det är som att de håller en liksom tändsticka. Och de ser, det var ju KM här i helgen, och då var det en, jag tror att han var ungrare, och han hade, du vet, så här klassisk ungrarbrottarkropp.
Mm.
Och sen så sprang han runt och spelade tennis. Det är liksom väldigt, det finns något motsägelsefullt.
Verkligen, men jag kom på att det kanske också är någonting som talar till min nackdel då, att jag inte bara vet att hennes ex-kille heter Peter Ljunggren och kallas bismannen, utan också att han har livnärt sig som tennistränare och att han nu jobbar på Satskungens kurva.
Ja.
Det är för mycket, jag vet för mycket om de här grejerna. Det är tur att jag är med dig då. Jag sitter och blöder och bara, bicepsmannen. Men det är bra att du är lite mer normal. Jag inte var ju blöder med, och inte droppar.
Jag tog ju upp det självklara. När kommer gladiatorerna tillbaka? Mm. Det var min grej.
Jag nämnde inte gladiatorerna.
Nej, men du kände och det känns väl lite mer som det naturliga.
Ja, precis.
Om det kommer två
små. Jag vet vem du är. Jag sätter dig på gladiatorerna med mina barn.
Ja. Och du tror de kanske något liknande. Jag vet vem du är. Och sen så, fast du vet något helt annat. Att du bara vet helt sjuka grejer om det. Ja. Nej, du är ju sjuk i huvudet. Och också att du börjar blöda. Du gör allting så mycket. Du kan liksom aldrig göra något lite lagom.
Nej. Min mamma har ju alltid sagt det. Lagom är bäst.
Ja, men du lyssnar inte med det, på det.
Få in mig på det spåret.
Ska vi släppa det där eller? Ska vi gå vidare? Vi går vidare. Alltså jag tror att jag har pratat med dig om det här tidigare. Jag vet inte om jag har tagit upp det på den. Men jag är ju en person som gillar att gå och lägga mig på kvällen. Känner du igen det resonemanget?
Ja, jag tänker att det finns två olika sorters ångestpersoner.
Exakt, det är precis. Det är de som gillar att gå och lägga sig och somna bort skiten, och de som tycker att så fort man lägger sig ner och allting,
då kommer ångesten. Jag har ju med varit, alltså jag känner ju en kille som gjorde en spektakulär konkurs. Då låg han ju och sov i några veckor typ.
Just det.
Medan jag har ju varit en sån som att tankarna sätter igång. Ja. Så att det blir svårt liksom.
Men för mig är det ju att jag vaknar med ett jävla ångestpåslag. Mm. Och att allt är åt helvete. Och då är det också, också en förlamande känsla av att det är liksom, jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad som är upp och ner. Och det är liksom bara skit med allting.
Har det varit så den här veckan nu?
Nej, men så är det ju allt. Det är mitt grundakkord. Att när jag vaknar så. Alltså det är, då kan det vara dels såna stora grejer som att men allt så här världsklimat, EU, Brexit,
alltså har du med dig det när du vaknar?
Ja, det kommer över mig bara att allt är åt helvete, världen är åt helvete.
Ja.
Och så känner jag mig förlamad av det. Och sen är det också så här, nej, barn, utfodra, iväg, klä på. Mm. Alltså jag vet inte var jag ska börja. Jag vet inte vad som är upp och ner.
Ska jag börja med Brexit eller ska jag börja med barnen?
Ja, men lite. Vad ska jag ta tag i? Och sen är det ju så att det enda som hjälper för mig är ju, och det här är ju liksom någon slags ackumulerad livserfarenhet, att det spelar ingen roll hur jag känner, jag måste upp och göra bara. Mm. Jag måste upp och göra någonting, komma igång med något. För ligger jag kvar, då blir ju ångesten ännu värre bara. Alltså då, och det som är konstigt då är att det verkligen funkar. För kommer jag upp och iväg och gör grejer, då kan jag ju sen efter en 2-3 timmar sådär, det kanske räcker med en timme, känna mig på banan, liksom med i matchen och ta tag i dagen och göra grejer. Och då kan jag ju liksom, då kan jag ju sen ligga på eftermiddagen och inte göra någonting, om jag inte har någonting bättre för mig. Alltså då är det inte alls ångesten där på samma sätt. Och sen kan jag gå och lägga mig på kvällen och somna bort. Men jag har kommit på det att det som grejen är då, att för att kunna domna bort på kvällen, är ju att jag måste ha löst Brexit eller någonting under dagen.
Mm.
Alltså jag måste ju ha tagit tag i någon ångestpuck. Alltså jag kan ju inte bara ha gått upp och gjort grejer och sen så gå och lägga mig på kvällen. Utan jag måste ha gjort någonting i alla fall. Så att det liksom.
Men vad skulle det kunna vara?
Ja, men jag menar, om man har en lista med liksom asmycket jobbiga grejer.
Mm.
Alltså det kan, i klimatet, alltså där kan det ju räcka att jag sorterar lite plastförpackningar och pappersförpackningar och känner såhär, ja men jag har gjort någonting i alla fall idag.
Mm.
Men sen en bra grej med att ha barn är ju att man ofta känner att man har gjort, de har ju oftast fått mat och kläder och är ju liksom hemma och ligger och sover när man går och lägger sig. Där känner man ju en tillfredsställelse automatiskt.
Men det kan ju vara en oro, hur kommer det gå för dem i skolan? Kommer de ha några vänner?
Nej, men
det bryr du inte om.
Andra bryr mig inte om så mycket. Men i alla fall, och då har jag tänkt på en person som inte fixade att det här morgonen när ångesten slog till att gå vidare. Att min farfar.
Mm.
Och att jag börjar mer och mer bli rädd för att, alltså, att det skulle bli som hur det var för honom. För han kom ju liksom sällan över det här, gud jag har så mycket ångest, det är så jobbigt allting, men om jag gör det här så löser det sig. Jag har två exempel. Ett är när jag var 11 år och jag hade ett skolarbete i skolan och vi skulle... Min farfar är död, ska vi säga, sen nästan 15 år tillbaka. Jag skulle intervjua honom om hur det var när han var ung. Och sen skulle jag skriva en uppsats till skolan. Och vi hade pratat på telefon och var bestämt. Och han liksom, han var ju en historieberättare och sådär. Tyckte det var jättekul. Och vi hade bestämt att jag skulle komma till honom. Och vi skulle sitta och jag skulle intervjua honom. Och sen så åkte jag, då var jag 11 år. Och jag åkte från Haninge och då där bor, tog man buss en halvtimme till Farsta centrum. Och därifrån tog jag tunnelbanan till Blåsut där han bodde. Det var en ganska liksom omständlig resa för mig som 11-åring att liksom ta mig på det här, liksom, genom stan. Så kom jag hem till honom. Det var inga mobiltelefoner och sådana, fanns inte då. Och så plingade jag på dörren. Och så öppnade han inte. Plingade på dörren, öppnade inte. Plingade på dörren, öppnade inte. Och jag har ju ingen mobiltelefon, jag kan inte göra någonting liksom. Så att det enda jag får göra är att åka hem igen. För han öppnar inte. Och så visade det sig då att han haft en liksom ångest att han har inte orkat komma öppna.
Han var hemma och
pallade liksom inte. Och det som skulle hända då var att jag skulle intervjua honom om hans barndom. Alltså det var inte någon sån här, det var inte någon jättepåfrestande grej liksom. Men han fixade inte det. Och en annan gång kom jag ihåg när farmor och farfar var barnvakter åt oss på sitt landställe, så var farmor och handlade, de var borta några timmar, och hans uppgift var att fixa lunch åt mig och syrran. Och samma sak då. Han bara stängde in sig på sovrummet och vägrade komma ut och göra lunch åt oss. Alltså det bara sket sig liksom i huvudet. Han låg där inne. Och det slutade med att då, där fanns det ju en telefon att tillgå, så då ringde jag till min pappa. Och sen så liksom knackade jag på dörren och lite försynt så här: pappa är i telefon, han vill prata med dig typ. För att jag var ju också lite rädd. Alltså, han var ju aldrig aggressiv, men det var bara, ångest liksom, deprimerad, låg, stängde in sig. Och då fick jag väl pappa själv väl ut honom efter noter, och då lyckades väl han väl bryta det där och komma ut och värma på lite köttsoppa åt oss. Men jag tänkte att det är ju den största mardrömmen för mig, att man vaknar på morgonen och man har den här ångestpåslaget som jag har, och sen så inte lyckas gå över tröskeln.
Men hur länge levde han så där då?
Alltså hur menar du?
Länge han var så påverkad av sin ångest?
Så länge jag har funnits i alla fall. Alltså var det ju så att han var sådär. Och så, det är ju fruktansvärt vidrigt ju. Och tänk dig, alltså jag tänker mig så här, om jag inte skulle ta hand om barnen. Alltså man skulle vakna på morgonen och ha... Det blir ju också ångestskapande ju. Att man har den rädslan. Tänk om jag skulle bli så. Att det går så långt så att jag liksom stänger in mig och jojomannen får ingen mat liksom. Förstår vad vidrigt skulle
vara. Ja, verkligen. Det hände mig faktiskt. Inga jämförelser med din farfar övrigt. Häromdagen, i förrgår när jag hade hämtat barn och skjutsat till gympa så här, så fick jag så fruktansvärda magsmärtor och illamående och diarré.
Varför då? Ångest?
Nej, av diclofenak heter det va? Alltså,
antiinflammatoriskt ämne.
Verksamt typ som Voltaren, ja. Fast,
det ska ju vara snällare mot magen, diclofenak. Säger min mamma. Nej, men min mamma säger att diclofenak är bättre för magen, så därför än Voltaren.
Men Voltaren är diclofenak. Det är det som är det verksamma ämnet. Så det är jättedåligt för magen.
Du tar tillbaka det jag sa min mamma, då är jag missuppfattat henne. Eftersom hon är läkare.
Mamma kommer leta där. Nej, men det är olika hur länge man klarar det. Jag klarade typ 3-4 dagar. Sen bara, det blev magkramper och jag låg bara och gnyddigt mörkrum.
Magkataraktigt det.
Ja.
Fy fan vad vidrigt.
Men sen så när jag kom hem, Rut skulle till en kompis, jag hämtade Iris från gympan och sen bara så här: Iris, tyvärr, jag kan inte laga mat eller någonting. Jag är jätteledsen. Vi får vänta tills mamma kommer hem. Eller du kanske kan fixa någonting själv. Hon bara, va? Är sant? Får jag laga middag till mig själv? Och då gjorde hon så alltså, jävla glad. Hon blev så jävla glad. Och jag låg där uppe.
Vad var Rut då? Det missade jag.
Rut var hos en kompis. Uh-huh. Och jag låg och lät så här.
Men då låg du och krampade verkligen?
Ja, och så hörde jag nerifrån. Och så hade jag dragit för mörklingsgardin och allting. Sen hörde jag nerifrån att ystert plockande med olika grejer. Och så sa jag till Iris också att snälla, ta en bild och skicka smsa till mig så jag får se vad du har gjort för mat. För jag orkar inte gå ner och kolla. Sig. Då hade hon gjort, ris. Och sen hade hon råstekt potatis. Det var lite så här, och jag bara, sa nästa dag till henne, men potatis är väldigt svårt att råsteka. Det tar ju lång tid så här, för att få den genomgjord. Hur gick det med det? Hon bara, ja men några var liksom typ genomgjorda. Alltså det var, jag tror det var, och så var det hackad gurka. Och det var så här,
hon åt råpotatis och lite gurka.
Råpotatis och ägg, stekta ägg var det. Och det är så här, väldigt märklig blandning. Men, och sen så satt hon sig och kollade på Bonusfamiljen och hon var, jag har typ aldrig hört henne eller sett henne så lycklig som hon var då. Så det var ju en tröst när jag att jag hörde hennes glada ljud där nerifrån. Och då alltså det var en jävla skön grej att man kan, att det funkar, att tyvärr, jag kan inte ta hand om dig.
Nej.
Att hon blir bara glad.
Nej, men att hon fixar när det blir sånt force som hon gör.
Ja, precis. Men, ja. Så, men det är ju en annan sak då om det är dag 11 av, ja, det. Då mattas nog entusiasmen av lite grann. Men det jag undrar är, känner du att du är på väg åt det hållet? Eller finns det någon rörelse mot... Alltså nu beskriver du som att varje morgon så har du haft det här. Mm. För att det ska bli som din farfar så kräver du att det på någon gång växlas upp. Liksom.
Nej, men jag känner ju att jag ganska ofta... Ja, men jag vet inte om det är en åldersgrej också. Att jag känner att jag står ganska ofta och tittar ut över det där. Jag skiter i det här. Jag skiter i det här stupet. Alltså liksom farfar stänger in sig stupet liksom. Mm. Men sen så går jag emot det, förstår du? Att det blir som att det finns en sida i mig som jag hela tiden måste slåss mot. Som är den sidan. Som det, finns, det känns som att den dörren alltid lite grann står på glänt.
Mm.
Och det är en grej som jag har haft, som jag kommer ihåg, alltså ända sen, jag vet inte hur det var, men sen jag var i 20-årsåldern, alltså en känsla av det här, så här nihilistiskt intighet, att man bara skiter i saker. Liksom.
Men du vet att det är ganska onödigt att må så där. För att det finns ju hjälp att få. Alltså det är inte som... Det är ganska hemskt. Vi pratade med min taxichaufför om det i morse. Det var en singelolycka på E4 förra veckan.
Ja.
Jag behöver inte berätta i detalj om det, för man vet ju inte exakt vad som är bakom det. Men den typen av olycka när folk bara dundrar in i ett brofundament som det här var, är ju väldigt, väldigt ofta självmord.
Och ja, just det.
Om det att det är ju en obalans i huvudet. Det är ju väldigt sällan som att det är som liksom kamikazepiloter som så här med brott mod ska ta sitt liv, utan det är en obalans i huvudet som gör att min situation är, den kommer aldrig kunna lösas, för jag saknar verktyg, det kommer aldrig kunna bli bra.
Ja, just det.
Men det är ju en kemisk obalans i huvudet. Dels kan det finnas konkreta grejer som man kan lösa genom att lägga om sitt liv och i samtalsterapi, men sen väldigt mycket är ju kemin i hjärnan.
Ja, just det.
Så att det finns ju liksom antidepressiva som kan få en att funka. Så att det är inte som att man måste, åh gud, jag har det här och då kommer jag tappa greppet. Utan om du känner så på riktigt, så måste ju du söka hjälp.
Du söker vård, tycker du?
Ja, det är
ditt tips.
Ja, men folk är så rädda för det. Jag känner en person som har på sistone inte varit deprimerad alls, men han har känt så här att han är inte så glad som han borde vara. Om man tittar på sitt liv så är det så här att han har de delar som han vill ha. Och han borde vara glad, men ändå så känner han sig inte glad. Och då har han, eftersom han är läkare, skrivit ut antidepp till sig själv. Och det är ingen stor grej, för att han är en kemisk, väldigt liberal person. Men en vanlig person som inte är då läkare kanske går och våndas i flera år. Som
det. Ja, just det.
Och det är ju fullkomligt
onödigt. Jag har inte, på det sättet har jag inte riktigt våndas. Alltså, men du har
varje morgon så vaknar du med kraftig ångest.
Ja. Ja, men det,
och det krävs att vissa saker ska ske varje dag för att du ska kunna somna. Och du är orolig att du inte ska kunna ta hand om dina barn.
Ja.
Då måste du ju söka.
Du känner att det är varningsklockor.
Nej, men du beskriver det som att ja, det kan bli så att någon morgon så orkar man inte upp. Men det måste ju du se till att det inte blir så. Det är som att så här, jag har bukspottkörtelcancer, vi får se vad som händer.
Du är ju så himla anklagande. När någon säger såna grejer, då ska man inte, du är så manligt att så här, gå in då och bara, så här ska du göra. Det är inte det jag vill höra.
Berätta vad du vill höra.
Nej, men man vill ju bara ha så här, jag fattar att det är jobbigt. Och sen så kan man gå vidare. Det är ju ganska jobbigt att få höra såna här saker när man har öppnat upp sig, att det är så här, att det nästan blir ett anklagande. Det här måste du ta tag i. Förstår du? Så agerar man inte.
Alltså med någon som inte var nära vän, så kanske man inte gör det. Då kanske man säger, oj gud, trist.
Ja, fast det där är fel. Det är ju som, det är så klassiskt manligt. Det är ju som när ens fru kommer med, när Li kommer med olika jobbproblem, och jag alltid känner så här, gud, jag måste lösa det här. Jag måste hjälpa dig att lösa det. Och så blir hon bara irriterad. Precis så känner jag ju nu. Att det blir liksom, att det blir ett irritationsmoment istället för att du säger så här, gud vad jobbigt det här verkar vara, jag fattar verkligen det. Och sen så kan man ju på sikt ta upp det liksom på ett annat sätt. Men du lägger upp det som att jag kastar ut mitt hjärta här på bordet, bara boom. Och sen så bara, då säger du så här, då ser du hjärtat och säger så här, här är fel på hjärtat, du måste fixa det. Gör det och sen är det bra. Livet är inte så enkelt. Ja, det går
så,
inte.
Så har jag inte sagt.
Jo, det sa du precis det.
Nej men så här är det väl att om man tycker att det, om man tycker att det funkar, om man hittar sina sätt, så är det jättebra. Men om man står inför en avgrund och oroar sig, så är det bra att veta att så här, det måste inte alltid vara precis så här som det är just nu.
Nej, just det.
Det tror jag kan vara bra.
Ja.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det känns som att jag börjar bli någon slags gubbe mot strömmen. Det är ganska jobbigt att jag tar del av olika tv-program och dokumentärer och nyhetssändelser, och så ser jag det på ett sätt. Och sen så går jag ut i sociala medier för att få stöd för min tolkning av situationen.
Just det.
Och sen så tycker folk något fullkomligt helt, totalt annorlunda.
Okej.
Och det är två då dokumentärer på SVT framförallt. Alltså det här händer hela tiden nu, men det är framförallt två dokumentärer på SVT som ger vid hand att jag är någon helt annan människa än de människor som jag lerar mig med och som jag följer och som jag är kompis med. Det första dokumentären var då Michael Jackson-dokumentären.
Finding Neverland.
Exakt. Leaving Neverland.
Leaving. Sorry.
Och den handlar ju då om två pojkar som har utnyttjats sexuellt av Michael. Han har groomat dem när de var barn, och han har också liksom groomat hela deras familjer.
Just det.
Att inte bara de pojkarna, utan också deras föräldrar har ju blivit förälskade i den här otroligt karismatiska Michael, som inte bara är en härlig och karismatisk person, utan också som den största superstjärnan som finns i hela världen. Så det var ju svårt för dem att inte bli påverkade av att han plötsligt satt i deras vardagsrum och
just det.
Umgicks med dem och så. Och det är ju, det var ju en enormt intressant dokumentär, för att han, man har ju vetat, det var ju egentligen inga nyheter, man har ju förstått att han förgrep sig på pojkar, tycker jag, man har väl vetat alltid på något sätt. Men det som var så intressant var att de förklarade de psykologiska mekanismerna. Att de berättade.
Jag har ju aldrig fattat huruvida han liksom verkligen förgrep sig på pojkar, alltså rent sexuellt.
Nej, just det, eller om han bara
eller om han var bara konstig och hade dem som kompisar.
Nej, just det. Nej, det kanske man inte, man har väl anat mer då.
Ja.
Men det som var så intressant var att de beskrevs hur kära de var i honom.
Just det.
Alltså de var ju upp över öronen förälskade honom, och de hade en massa fina stunder med honom. Och sen så var det fruktansvärt för att de byttes liksom ut. Om man hade varit hans pojkvän då ett år, så hittade han sen någon annan. Och de kämpade för sin plats. Och de byttes ut.
Men var det så att han spolades bort så att säga? Eller höll han kontakten med dem?
Han höll kontakt, men sen blev kontakten mer när det dök upp någon domstolsgrej, så behövde han dem som vittnen.
Okay.
Och han hade också sagt till dem...
Men att, gjorde han sig, var han mån om att hålla liksom fin kontakt med dem? Så att det... Så att, förstår jag menar, för det kan ju vara dumt då, om man...
Det lyckades även inte riktigt med. Det kunde ju vara någon fest med massa olika barn, och någon gammal då pojkvän till honom märkte, nu går han in på toaletten med den här nya killen som är den enda som han vill ha nu.
Ja, ja.
Och de kände sig avpoliterade. Och han hade också sagt till dem att det här får aldrig komma ut, för att jag kommer hamna i fängelse på livstid, och det kommer du också göra. Ditt liv kommer gå åt helvete. Och det trodde ju de verkligen på, så att de ville hålla den här hemligheten. Plus att de kände väl en skam över att de var kära i honom och fick ut en massa njutning och härliga saker med honom.
Ja, just det.
Det var ju liksom inte enkelt. Och jag tycker det var så intressant det här, att det finns liksom gråskalor. Det som Michael Jackson gjorde var ju på alla sätt helt förkastligt. Alltså, det går inte att försvara. Han utnyttjade småpojkar. Han var i en enorm maktställning och de var i en beroendeställning. Dessutom så utnyttjade sin makt för att hålla dem tysta och ge dem olika skuldtjänster och så här. Men jag tycker ändå att det finns nyanser. Att det finns att alla övergrepp mot barn är inte exakt likadana. Att det Michael gjorde var fruktansvärt. Men det hade varit ännu värre om han var sexualsadist. Och ville förnedra de här pojkarna. Det var ju tydligt här att han var kär i de här pojkarna. Och sen så tröttnade han och hittade någon ny pojke som han var kär i. Och det här verkar väldigt kontroversiellt att överhuvudtaget prata om. För då blir det som att jag försvarar Michael om jag säger att det finns... att det skulle kunna finnas ännu värre fall. Men förstår du att det gör jag inte, utan jag fördömer Michael. Men
varför är det då intressant? Alltså, är det för liksom nyansens skull som man ska nyansera? Eller vad är det man vill uppnå?
Annars är ju den här... Om det bara är så här... All pedofili är exakt likadan och dra åt helvete jävla Michael Jackson. För det var ju det jag mötte i sociala medier. Vilken vidrig person, jag kommer aldrig kunna lyssna på hans musik. Det är så jävla fruktansvärt liksom.
Men är det liksom inte... Alltså om vi bara backar och, alltså just resonemanget kring att pedofili är vidrigt. Mm. Pedofili är väl vidrigt per se. Och sen är det ju liksom... Är det egentligen väsentligt... att diskutera huruvida han var sadist också, för att det är så vidrigt ändå. Alltså så att det liksom är, det spelar ingen roll att han var en snäll pedofil, så att då är det ju liksom, förstår jag, är den diskussion, hur viktig är den diskussionen att liksom på något sätt
Jag tror jag tycker så här att om man bara lägger allting i samma hög så att allting är lika vidrigt och alltså, då finns det ju ingenting, då är det inte intressant med den här dokumentären överhuvudtaget. Då behöver man bara säga, han var en vidrig pedofil, punkt. Ja. Det som var intressant var här, det var ju de, alltså man kan lära sig någonting om grooming och man kan lära sig någonting om pedofili och man kan lära sig någonting om kärleksrelationer mellan barn och vuxna, typ. Och
för att kunna förhindra det i framtiden, så att säga.
Ja, också bara för att det är intressant att lära sig om typ den mänskliga naturen.
Ja.
Och att jag känner inte något jättebehov av att inte lyssna på hans musik för att han begick övergrepp mot pojkar. Alltså jag förstår inte riktigt den, varför man skulle vilja manifestera det på det sättet. Eller att hans musik skulle betyda mindre för mig för att han också gjorde fruktansvärda saker. Det är kanske bara jag som är konstig. Men om han hade gått ut... Alltså om hans drivkraft hade varit att förnedra de här pojkarna.
Mm.
Hälla stearin på dem och hissa upp dem i taket och kissa på dem och förnedra dem. Då hade det ju varit kanske svårare att lyssna på hans musik ändå. Men nu kändes det som att han var... offer ändå på något vis för sin sexuella avvikelse och amorösa avvikelse som måste ha varit så här svinjobbigt för honom på något vis.
Ja.
Ja. Sen kanske man kan argumentera för att om man är sexualsadist så är man också offer för den böjelsen.
Ja, så är det ju. Men jag tänker just med musiken här, alltså, det kanske är för att det kanske är, eftersom Michael Jacksons musik har aldrig betytt jättemycket för mig, att då blir det liksom men problemet är, jag började tänka nu på om det skulle vara någon artist som jag verkligen, verkligen, som betyder någonting för mig mycket. Hur jag skulle reagera då.
Lars Winnerbäck.
Ja, faktiskt. Det är ett jättebra exempel. Jag menar, om det kom ut att Lars Winnerbäck var ett as då. Det ligger nära till hans nu och säga att han typ har misshandlat någon fru eller någonting. Mm. Det känns ju liksom nu med Dramaten. Är det är man ute med att det är Örjan Ramberg, hur? Det är inte som att vi sticker ut
det kan man
där.
Säga. Det finns ju en dom mot honom och sådär.
Ja, att han skulle vara en sån person. Det är nog svårt för mig att liksom helt bortse från det. Däremot så har jag inga problem att läsa typ Charles Bukowski eller du vet Ernest Hemingway och sådana där som ju
men
är
kanske också att om det har förbrutit lite tid och att det är också geografiskt långt borta.
Ja.
Men Örjan Ramberg
Strindberg verkar inte heller ha varit helt skön.
Nej, inte superskön. Men Örjan Ramberg är ju mitt andra så här exempel hur jag tolkar saker annorlunda.
Ja.
Jag tittar på den här dokumentären och tänker att Örjan Ramberg är en vidrig hustrumisshandlare.
Ja, just det.
Då kring 1997 när han var tillsammans med Josefin Nilsson så gjorde han fruktansvärda saker. Han kastade in henne i väggar och så här. Och det blev en dom mot honom som framstår enligt alla som kan någonting som att den var alldeles för... Han kom alldeles för lindrigt undan.
Just det.
Det här var 22 år sedan som det tog slut med dem och han fortsatte liksom att skicka hotfulla sms till henne och sådär. Sen är det 20 års uppehåll. Och i dokumentären får man... Och sen dör hon.
Just det.
Och hon... Man får i dokumentären känslan av att det är ett direkt samband. Misshandeln och sen så hennes död 20 år senare.
Just det.
Och det här vet ju jag ingenting om. Det kanske kan vara så att man misshandlas och sen så blir man så sargad och så förstörd så att 20 år senare så dör man. Det blir som utdragen att man blir dödad av den personen som, fast det tar det på 20 års sikt. Men det kan ju inte jag veta om det är så. Och sannolikt kan ju inte den som har gjort dokumentären veta det, eller liksom någon kan veta det, för att
jag kom in från vänster eftersom jag inte har sett dokumentären, men det, jag har läst någonstans om att det var någon ryggproblem som hon hade då fått värktabletter mot och som då har påverkat henne på olika sätt.
Ja,
men det tas inte upp i dokumentären, men, eller?
Jo, att hon medicinerar och då antyds det att då dör hon av det. Men det vet man ju inte. Men det är som att alla som har sett den här dokumentären känner precis som jag, Örjan Ramberg, vidare husmisshandlare. Ja. Men de drar ett steg längre, för de är... Han har dödat henne.
Ja, ja.
Okay. Örjan Ramberg har dödat den här kvinnan.
Och han går på gatorna.
Ja.
Som en fri man.
Så då borde han ju liksom buras in, för att han har ju inte dömts för något dråp. Men det är bara det att det skiljer 20 år mellan då att de är tillsammans och han misshandlar henne och att hon dör.
Just det.
Och livet är ju betydligt mer sammansatt än så. Alltså jag måste ju inse liksom att jag kan inte veta vad som har hänt i hennes liv under de här 20 åren eller hur de har gestaltat sig. Och jag kan ju inte vara tvärsäker på att Örjan Ramberg har dödat henne, även om han är en vidrig hustrumisshandlare.
Just det.
Som har misshandlat henne.
Men hur ska man hantera den här situationen då?
Ja, och sen då, så går jag ut i sociala medier för att söka stöd för det här. Att säga, gud vad bra dokumentär, vad fruktansvärt med misshandeln. Och vilket sorgligt öde. Det är ju Sven Nilsson som är så jävla självlysande, underbar och hade den här fantastiska rösten. Men när jag går ut i sociala medier så är det typ så här: spärra in honom, bränna upp honom, han ska ha yrkesförbud för all framtid, för han dödade Josefin Nilsson.
Ja.
Och det råder total konsensus kring det. Jag ser inte...
Alltså att han ska spärras in och att han dödade Josefin Nilsson då?
Ja. Mm. Medan jag kanske ser det som att så här, fan vad otroligt beklagligt att han inte fick en dom som var mer i paritet med brottet då för 20 år sedan. Men lite som du, ja, men här kan vi knyta upp säcken i så att du kände att du berättade om ditt stora lidande.
Ja, just det.
Och sen säger jag att du behöver inte vara så här, du Nej. Kan söka hjälp typ.
Ja.
Jag ser en dokumentär och sen kanske jag vill bara prata om så här, men fan vad hemskt att Örjan Ramberg misshandlade på sättet. Vilket fruktansvärt öde att hennes röst tystnade.
Just det.
Att hon dog, att hon togs ifrån oss så tidigt. Och hennes fantastiska musik, den skulle jag vilja lyssna på så här. Det kanske samtalet skulle vilja ha snarare än bränn honom, spärra in honom. Hur kan han få vara på Dramaten? Och det är väl liksom, det är lite också så här, det blir ju konstigt att nu ska han inte vara på Dramaten. Det är väl då 1997 som man skulle sagt så här, men herregud, du har precis dömts för misshandel, ditt jävla as. Här kan du sätta din fot på ett tag. Det blir lite svårt att korrigera nu 20 år senare, för att jag tycker inte att brottslingar ska ha yrkesförbud för all framtid.
Och sen så har vi ju ett rättssystem också som är, det är ju på tapeten nu. Sverigedemokraterna bland annat vill ju att man ska kunna bli dömd för terrorbrott för att det är, lagen har börjat gälla, om det nu är 2017 eller vad det är.
Just det.
Men man kan bli dömd fast man har begått brotten tidigare. Vilket ju alla juridiska experter tycker ju är befängt. Man kan ju liksom inte stifta en lag och sen så, ja, du gjorde det här, ja, och du gjorde det här förut, så därför skulle du bli dömd enligt nuvarande lagstiftning. Lite samma sak är det väl här med Örjan. Uppenbarligen så kom han jävligt lindrigt undan. Och det var ju för jävligt hur det var då. Men då är väl grejen nu är väl att man vill väl sätta fingret på det här och se till att inte det här händer igen överhuvudtaget. Liksom.
Just det. Och det är ju en viktig diskussion det här med att manliga genier har kommit lindrigt undan och att dubbla måttstockar, att så här, kvinnor har inte alls fått rumla runt och vara våldsamma och hota folk på det sättet som män, och särskilt då Dramaten män har fått. Det är ju en intressant diskussion, men det kanske inte är så att man ska storma till Dramaten och bränna honom på bål för att han då allegedly har mördat Josefin Nilsson, fast med 20 års fördröjning. Så att det är ute efter, det är så här att jag vill att det ska vara så här att som att man berättar om sin morgonångest och den personen som man säger det till bara säger så här, men ja, men gud, fan vad jobbigt, kan vi prata lite om det?
Mm.
Så vill jag, den här Michael Jackson-dokumentären, fan vad jobbigt det var att se den och höra de här pojkarnas berättelse och den kärlek de kände till honom och den skam de upplevde. Kan vi prata lite om det?
Mm.
Inte, kan vi sluta lyssna på hans musik? Jag hatar den jäveln! Så kan vi prata lite om det?
Men det låter kanske inte riktigt göras på 140 tecken eller med en bild och en caption. Alltså nej, den nyanserade diskussionen. Det här podcasten är väl ett...
Kan vi prata lite om Örjan Ramberg? Att för fan, men vad märkligt att den dokumentären ändå antyder att han dödade henne. Kan vi prata lite om det?
Du och Navid Modiri. Kan prata om
kan
det.
Vi? Ja, precis. Hur kan vi?
En hur kan vi prata om Örjan Rambergs...
Men jag vill prata om det. Jag vill prata om att Amanda Lind kallade in Dramaten till ett kvartssamtal. Liksom. Ja. Nu ska vi ha ett allvarligt snack. Har ni den här personen hos er?
Ja.
Ja, Amanda Lind, för 20 år sedan så hade ju det varit rimligt. Ja. Nu får vi prata om principiella grejer mer. Och vi kan väl prata om hur mycket vi saknar Josefin Nilsson.
Ja. Ja, henne har man ju saknat i... Men när var den här semi för Här är jag? Låten. Det är ju 1000 år sedan.
Mm. Nej, fan vad den är fin alltså.
Sorgligt jävla livsöde.
Ja.
Fy fan vad tråkigt.
Hatar du mig nu? Kommer du
nej, jag tycker det här,
sociala medier?
Nej, jag tycker det här var ett jävla cleansing-avsnitt på många sätt. Mm. Jag tycker det är skönt. Jag tycker det är bra när vi gör de här avsnitten. Det är bra när vi känner lite. Det är på riktigt ju.
Mm.
Det är inte något... Det är inte något fake.
Vi går ut med Josefin Nilsson såklart.
Vi går ut med... Ja. jag fattar vad du menar. Ja, här kommer den. Ska vi ta Se mig för här är jag.
Ja, tack för att ni lyssnade.
Tack så mycket.
Se mig. Låt mig komma nära till era hjärtan så som den jag är. Den jag försöker vara, ge mig min mål. Min enda längtan nu och här, älska mig för den jag är. Se fjärilsvingeslag i alla himlar far.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.